Du lyssnar på avsnitt 100 av Skolsverige. Podden som finns där poddar finns och den handlar om skola, eller hur?
Det stämmer bra det. Det avsnittet är avsnitt 100. Det blir lite speciellt. Det handlar om avslutningar och skolavslutningar och summeringar och allt möjligt. Trevlig lyssning för den 100:e gången. Det här är Skolsverige.
Vi har levt i 100 år. Nej, det har vi.
Det känns som 100 år. Ja. Men det är faktiskt exakt 2,5.
Är det?
Det måste det vara. Vi spelar in 20 avsnitt per säsong. Det här är slutet på säsong 5. 2,5 år.
2,5 år.
Det är lite så, eller hur? Man blir gammal och då får man liksom, då har man någon sorts patina som bara gör att man får liksom gå sin egen väg och skita i andra.
Eller hur? Gud vad jag kände att jag såg fram emot att bli gammal när du sa så. Man har patina att göra vad man vill. Liksom.
Ja, jag vet inte om jag använder ordet rätt. Jag tror det, kanske.
Jo, men lite patina, man är lite snygg.
Ja, men precis. Lite, gammal, lite slitet, snygg, med lite, lite, slitet, lite modern. Så. Gött.
Ja.
Du, den här podden är ju avsnitt 100. Så, den kommer funka lite som vanligt, lite som annorlunda. Om man tycker att det låter väldigt konstigt, för exempel fåglar i bakgrunden just nu, så beror det på att vi sitter utomhus.
Ja, vi sitter precis utanför. Vi sitter på Skolgatan utanför Hagaskolan, som är en av Göteborgs äldsta skolor.
Och vill du veta hur den skolan ser ut, så kollar du på profilbilden för avsnittet, för det är nämligen samma skola.
Ja, och den är från 1817. Det tycker jag är coolt.
Ja, det är ju svincoolt. Alltså, gamla skolor är coola, för det finns någon kultur i det. Det finns en liksom stämning i det någonstans. Och det är också så att det är ganska coolt med liksom den här skolan. För det är, så här, det är typ 3-4 olika hus på rad som ser helt olika ut. Och vi gissar att det här är det äldsta huset där vi sitter. Det är ju lite stämning, det är lite känsla. Så. Det är anor.
Ja, men det gör det. Och det visar ju att det här med bildning. Du sa någonting häftigt förut. Att 1817, när det gick barn på den här skolan, så kunde de inte läsa och gå vidare på universitetet här i Göteborg. För det fanns inget universitet i Göteborg 1817.
Nej, precis. Det bildades 1840-50 och sånt. Då fyllde år för några år sedan. Jag vet inte mycket. Det bildades senare i alla fall.
Ja.
En förberedd podcastperson hade googlat hur gammalt Göteborgs universitet är. Men vi lämnar det åt människor att fundera över. Jag skulle säga typ 1850 någonstans. 40-50 någonstans.
Mm.
Så. Slutet 40-talet ska jag säga. Hur som helst, det är inte det som vi är här för. Så.
Nej, och den här podden kommer att funka precis som alla andra avsnitt. Mm. Vi har ju börjat kunna detta nu. Det är, först kommer vi att spana lite grann. Sen kommer vi ha tema, och det är tema summering kan man säga. Och sen så avslutar vi med en elevkrönika. Denna gången också.
Precis så, som alltid, som alltid. Vidare till Spanien och så.
Ah.
Jag såg en ganska intressant grej kopplat till Bob Dylan.
Mm-hmm.
Han vann ju Nobelpris, som bekant. Mm. Och då får man så här 6 månader på sig att leverera en föreläsning, så. Ett tal, ett prat. Så. Och det är ju det enda villkoret för att få ut med pengarna. Du måste inte komma på prisutdelningen, du måste inte göra något annat, men du ska leverera. Så.
Mm-hmm.
Han hade konsert i Stockholm tidigare i våras.
Mm.
Nämnde inte Nobelpriset med ett ord. Jag ser framför mig att Svenska Akademins lite coolare ledamöter, där att hon sekreteraren.
Sara Daniels.
Mm, precis. Är där och bara, nej, ingenting. och så ett par dagar innan deadline så skickar den in via YouTube en länk, han skickar in en länk som sen hamnar på YouTube, en ljudfil som är från en studio i Los Angeles, som jag minns rätt, där typ sitter vid piano och klinkar lite och berättar, det ska låta som det, men det är väl inspelat olika. Absolut hörvärt, ungefär en halvtimmas långt. Det är intressant för att han har bra historier och han pratar så här lugnt och sävligt och liksom, det är så här, det är som att sitta och lyssna på en gammal man som berättar om livet, den känslan där. Man bara, jag borde lyssna på det här noggrant. Liksom. Så, länge. Så, och då berättade han om liksom när han... alltså, koppling lite till skolan. Och så, när han gick i primary school, typ låg- och mellanstadiet, grundskolan, något sånt. Och liksom hur litteratur han läste då var... hade en sån stor effekt på honom. Och det är det som har lärt honom allting om the human condition, liksom, om människan och liksom livet och tillvaron någonstans. Mm. Och han nämner en massa så här klassiska litteratur och så, som är så här, liksom, någon sorts kanon fast från den tiden. Så. Det var det som liksom, han läste, och det var då han fick upp ögonen för liksom, berättelser om folk, och att det är det som kommer igen i hans låtar. Mm. Och när jag lyssnade på det så blev jag såklart så här inspirerad och peppad och så. Sen började man tänka sig, vilken litteratur tvingar man låg- och mellanstadiebarn eller liksom grundskoleelever att lära sig, ta del av idag? Vad får man utav det? Vad missar man av att inte göra det? Och så kommer jag tillbaka till det vi pratade om för några avsnitt sen, nämligen det här med liksom, vad är mellanstadiets sak? Någonstans. Vi landade i slutet på ett avsnitt.
Ja, just det.
Mm. Det med att lära sig plugga och lära sig att kunna och lära sig förstå och så.
Mm.
Fan, det kanske också är en sån grej. Att det finns liksom, man ska möta litteratur, man ska möta liksom ett kulturarv. Det kanske är liksom, det finns naturligtvis i förskolan och lågstadiet så också, det är inte det.
Mm.
Men liksom, det kanske är så att man ska levela upp den nivån som en del av det.
Mm. Absolut. Vad tänker du om det? Jag tror absolut att du har någonting i det. Det finns någonting, det här med allmängods av berättande som vi lite går miste om i en, alltså i en sån här snabb mediekonsumtionsvärld. Alltså att man har att kunna förhålla sig till liksom, den här berättarskatten är vårt kollektiva kulturarv. Det här har vi gemensamt. Det finns någonting allmängiltigt i de här berättelserna som Moby Dick eller som
Gullivers resor, Robinson Crusoe, Don Quixote och Ivanhoe. Men det finns någonting allmängiltigt i det. Men min fråga också är så här, om han lärde sig läsa det i låg- och mellanstadiet, för det var då att de fick möta det och analysera det och så. Men vilken ålder får man möta motsvarande verk i Sverige? Det känns inte som att det ingår i mellanstadiet.
Ja, det kanske gjorde det förr i världen.
Ja, men det känns inte som att det gör
nej,
det idag.
Nej, nej, nej. Alltså, jag köpte ju för några år sedan på bokrean så köpte jag gamla ungdomsklassiker. Så. Och då ingick ju Robinson Crusoe och de här tre musketörerna och lite så här Robin Hood och lite så. Och de har ju vi läst på gymnasiet sen då, liksom jämfört med dagens ungdomslitteratur. Det har vi ägnat oss åt lite grann. Och det är ju lite intressant, men det är ju inte så att unga barn läser det idag. De läser ju Harry Potter och den typen av litteratur.
För det är mer elevnära någonstans.
Ja, och jag kan ju tycka liksom å andra sidan att Percy Jackson och Harry Potter lever ju i samma berättararv. Så på ett sätt så är ju det samma sak som det kollektiva arvet.
Men hur menar du?
Percy Jackson, till exempel. Den hämtar ju väldigt mycket från de antika gudarna, till exempel. Och det bygger liksom, det finns liksom, det här gamla litteraturen finns med. Men även så Harry Potter, där onda och goda, man går in genom portar in i en ny värld.
Just det, man skulle kunna applicera en ny filter av sig lärares kreativitet någonstans, att liksom hitta litteratur från idag som är som tar upp samma teman eller som liksom är av samma så, nivå, om det nu finns och skrivs böcker av samma nivå. Det kan man ju hoppas att göra.
Ja, och det tror jag ju att du skulle kunna, och sen att du kunde berätta för barn eller läsa för barn även såna klassiska böcker. Men jag vet inte, jag läste ju inte det själv.
Men det finns en mening i det, det finns en poäng i det. Jag vet inte, vi ska inte gå in på det för mycket, men det finns något i det. Apropå på Obdula, jag vill varmt rekommendera folk att lyssna på det om man inte har gjort det. Jag lägger en länk på vår sida som vanligt. Liksom.
Ja, jag tycker ändå att det är ganska roligt. Har du läst det, att han har blivit alltså de tycker att han har plagierat sin föreläsning.
What?
Jag har ju inte hört föreläsningen.
Han har hämtat någon annans föreläsning.
Jag har gått till typ Vimersbrunn eller någon annan läxhjälpsajt motsvarande i USA, säger då en tidning. Nej, jag har ju inte då hört själva föreläsningen, vilket är ju taskigt då att jag bara dödar den. Men det sägs då att han har hämtat vissa liksom analyser av de här verken som han använder sig av på en sån här högstadieläxhjälpssajt.
Ja, just det, så är det inte själva talet som man har snott, utan han har snott liksom, just det, precis, analys av litteratur och så.
Jag har en annan, min enda lilla spaning i den här avsnittet är väl att min son är i åldern att konfirmeras. Och apropå det du sa, så han vill inte konfirmeras, tycker han. Nej, och då tänkte jag så här, undrar om man skulle kunna litteraturkonfirmera honom istället. Han måste läsa fem klassiker.
Nu pratar vi, man borde ha en litteraturkonfirmation. Det finns ju många olika nya alternativa konfirmationer. Det finns sportkonfirmation, det finns humanistisk konfirmation, det finns seglingskonfirmation. Alltså allt sånt. Och det, på ett sätt kan man tycka så är det så jävla pajigt vad de på med. Men samtidigt, det finns ett värde i det med.
Fast jag tycker nog att alltså, litteraturkonfirmation är ju faktiskt bra på riktigt. när jag kom på det. Mm. För att seglingskonfirmation, ja men då seglar man lite. Men alltså här är det ju liksom, fast man, det har ingenting med kyrkan att göra.
Nej, nej, men jag, alltså, det är ju en humanistisk konfirmation fast baserad på litteratur. Ja. Det är ju en superbra liksom.
Och så man måste läsa 5 klassiker. Mm. Ja, men det är lite så jag tänker att vi är ju inte så kristna i det här landet längre. Nej. Och därför så tänker jag att det finns någonting fint med att tänka att man hade haft liksom en boksamtal med den lokala bibliotekarien eller just något. Det.
Så här är det, vi har ett tema som handlar om lite olika saker. Om vi skulle börja egentligen, det är svårt att komma undan från det. Och tänka så här, 100 avsnitt med den här podcasten. Mm. Vad får man ut av det egentligen?
Ja, alltså det är ju 2,5 år som vi sa i början. Det är ju ganska lång tid och när vi bläddrade tillbaka här nu så såg man ju liksom, vi pratade digitalisering. Var vi var, det var första avsnittet handlade om digitalisering. Mm. Och då stod det liksom någonting om Word och att man trodde liksom att digitalisering var att eleverna måste lära sig Word.
Nej, det var så att hata Word var egentligen digitalisering. Alltså man började nämna att man måste möta lärare som är på den planen. Ja. Det var december 2014.
Och där är vi inte längre, skulle jag säga. Jag tror liksom inte att vi är där, i alla fall inte jag.
Inte nej, det tror jag inte heller. Och liksom inte heller, så här, när jag börjar möta lärare, visst är folk som har kommit lite längre kanske i sin digitalisering, men ändå, och börjar prata om läroplansförändringar och liksom så är det liksom, det finns en nyfikenhet och det är det som är norm. Mm. Om du förut var man behövde övertyga folk så finns det en norm idag om att liksom, hjälp, jag fattar att det är viktigt men jag vet inte riktigt hur jag ska göra.
Men eller hur? Och det har hänt en hel del, tänker jag.
Mm.
Jätte, och sen är det ju så här att vi har ju gått igenom och liksom summerat så, eller vi har ju liksom träffats varje vecka i 2,5 år och grejat och donat med det här, men samtidigt så känns det som att, vad har vi fått ut av det? Jo, men vi har ju liksom satt tankar och det har vi sagt förut, tankar och ord på plats liksom, i liksom samtal om skolan.
Ja, men det är gött i en tid som är som vår och i ett yrke som är som vårt, där allting ska gå så himla fort och så himla närsynt, att sätta sig ner och prata färdigt om saker, tänker jag. Ja, alltså det är lite konstigt, för på ett sätt är det så här 100 avsnitt och det skulle kunna vara värsta stort och värsta så här grandiost. Mm. Jag kommer ihåg när Filip och Fredrik gjorde deras podd 400, då hade de liksom en livepodd från Bärvaldhallen.
Mm.
Och det känns så himla märkligt. Så, för att de är märkliga på det sättet. Men liksom, här sitter vi på en skolgård för oss själva och spelar in. Och det känns rimligare, för att det här är inte så himla stort någonstans.
Nej, men det är ju så här att vi lever ju en cyklisk tid. Och att man måste ju liksom stanna upp och summera. Och vi behöver samla intryck. Och nu tar läsåret slut och då tar vi slut. Och så är det inte mer med det. Nej, men 100 är ju att det här måste man fira. För att det är ju på något sätt så. Mm. Liksom, men egentligen så är ju inte det här avsnittet något annat än någon annan.
Men vet du vad det roliga är? Precis så sa jag för ganska exakt 2 månader och en vecka sedan. När jag fyllde 30.
Ja.
Precis som en gång. Det här är ju ingenting jag bryr mig om, men man får ju fira det för att alla andra vill att man ska fira det. Det är lite så det är att fylla 100 som podd också. För oss är det ju snarare så att liksom i slutet av året, i december, där, alltså, det är då vi summerar liksom stort och vi blickar framåt, vi bjuder in gäster. Vi vill liksom hitta den rutinen. Mm. Det känns större. Det känns som att avsnitt 120 kommer betyda mer än avsnitt 100 på det sättet.
Ja, vad har vi lärt oss? Vad kan vi göra bättre? Ska vi summera det så?
Just det, precis. Vi har ju lite planer på att liksom utveckla formatet för den här podden. Så, om vi ska prata, så vi ska inte berätta så mycket om det, tänker jag. Men vi har ändå tankar om det. Vi har lärt oss jättemycket om varandras verksamheter. Mm. Jag tänker att liksom, jag visste nog inte alls lika mycket om hur det är på gymnasiet idag. För 2,5 år sedan. För då hade nog min senaste... för 2,5 år sedan så hade jag nog refererat mer till min egen gymnasietid.
Mm.
Vilket borde vara någon sorts dödssynd om jag var som lärare.
Ja, och det, men det, jag håller med. Jag känner ju att man kan. Och sen också det här att man får inblick i andra verksamheter och andra saker. Mm. Och sen tycker jag att vi har haft möjlighet i våra intervjuer att få träffa spännande människor.
Ja, alltså så många intressanta människor som jag har träffat. Och som jag har fått prata med och som jag har fått liksom så.
Mm. Och sen, och sen tycker jag att alltså just det här att man får en samsyn. Jag känner att jag har lärt mig mest är att just den här röda tråden i utbildningssverige skulle vi behöva ha mer. Vi skulle behöva veta när vi gör vad. Även om jag känner mig stärkt i att jag faktiskt numera kan säga att jag har ganska god koll. Så skulle jag tycka att det här samtalet som man har skulle behövas mer.
Just det. Och det finns ju perspektiv i det naturligtvis. Där man får se sin egen liksom, verksamhet, sin egen del av bandet någonstans. Om man ska tänka på referenser. liksom produktionslinjen och tänka sig att det här kommer in i förhållande till andra delar. Alltså. Mm. Det är väldigt värdefullt. Det finns ett utvecklingsprojekt i Alingsås, Lerum och Partille som heter ALP. Vi har pratat om det förut. Som är liksom... man kan gå in som observatör eller så kan man be om en observation. Så. Mm. Om man är en verksamhet som man ber om en observation, då får man ett gäng observatörer som kommer i 2 veckor liksom från de andra kranskommunerna, eller från, i vårt fall skulle de vara från Lerum och Alingsås. Mm. Och så skulle de, det är lärare från andra stadier, andra verksamheter som kommer till oss på betald arbetstid i 2 veckor och observerar och kartlägger och studerar, och så har de en återgivning liksom. Kollegor emellan, de säger vi ser det här utifrån det uppdraget ni har sett och vi funderar på det här och så. Och man har liksom de har individuella samtal med alla i arbetslaget, man pratar och man får reflektera tillsammans och så. Mm. Och så finns det en supertydlig modell för det som de håller på med i 20 år. Mm. Och sen så och använder man sig som ALP-observatör så får man på betald arbetstid och åka iväg på ett sånt uppdrag. Då kan man hamna, jag skulle kunna hamna på en förskola, på gymnasium, högstadie, vad som helst, i ett arbetslag där de vill säga, vi vill kolla på det här. Mm. Och då är man tillsammans med några andra människor som man inte jobbat med förut och kollar på det i 2 veckors tid och sen så är man så.
Men vet du vad jag tänkt då, vad jag skulle vilja göra? Tänk om man fick drömma. Tänk om man liksom bara fick betald arbetstid att göra vad man ville med. Och kunna ta den här podden eller en filmkamera och åka till olika ställen och dokumentera, vad gör ni här? Och liksom göra någon slags reality-tv, om det håller jag på att säga. Men alltså någon slags...
Jo, men det blir ju ändå den dimensionen. Även om det är ett skämt reality-tv-grejen så blir det fortfarande att man kommer inte ta det de har.
Ja.
Men det här blir också ett sätt att liksom så här... Man får ut mycket naturligtvis som observatör, gissar jag. För jag är inte det, men jag skulle nog vilja vara det. Men liksom, det är också en grej att man fokus ligger på att ge tillbaka. Så.
Ja, men det blir ett möte som blir intressant.
Just det, precis. Mm. Och sen en grej jag inte varken du blir inblandad i, men då har vi den där podden i alla fall för att komma in i sin del av skolväsendet. Ja, det finns inte det.
Och så. Men jag tänker ju att om vi tänker summering så ägnar vi oss åt, tror jag, mer än andra verksamheter åt summering.
Ja,
alltså,
absolut.
Skolan summerar ju liksom varje utvecklingssamtal så summerar man.
Om man tänker sig att man tar mätpunkter eller man kartlägger och analyserar, räknar man in det som gör det så. Absolut, då är det så.
Och även om jag tror att man gör det, men då gör man ju det för varje patient, kanske i sjukvården eller sådär. Men vi har ju så tydliga cykler. Nu tar liksom hela Göteborgs stads ungar studenten. Då är det liksom,
just det
gör man nu. Alla som är födda då ett visst år tar studenten samtidigt. På något
jo
sätt.
Men precis, det finns något i skolans cykler som ändå är ganska intressant på det sättet. Att liksom, vi stänger ner alltihopa.
Mm.
Vi stänger fabriken och sen så öppnar den igen. Liksom, några månader senare. Så.
Ja, men jag tycker att det är lite... det var någon kompis som skrev att nu har mina barn gått i mål för en stund. Mm. Det måste vara lite skönt.
Ja.
Jag kan känna igen det. Att nu har vi gått i mål. Nu har jag släppt ut. Och den dagen jag känner... när jag har släppt ut 30 stycken. Som jag liksom har jobbat med i 3 år.
Mm.
Det känns, den dagen jag känner att nej, jag blev inte riktigt klar. Då skulle det kännas jobbigt. Men... Jag kan ju säga att nu släppte jag ut dem och jag har gjort vad jag har kunnat utifrån det och de kan det de kan och det är liksom, nu är det klara och det känns bra. Det är ju liksom en väldigt skön, för jag sätter ju verkligen punkt. Det finns ingen återvändning, nu ska de ut i livet ska de liksom, med de kunskaper och det de har.
Just det, precis.
Och på något sätt kan jag tycka att det är... sen kan man ju liksom, sen blir det ju så här dagen efter så ska man ju sitta och säga vad skulle vi ha gjort bättre, och det, jag kan tycka att den kan väl få vänta en liten stund så man kan få suga på den karamellen att man satte lite punkt.
Precis, alltså, ja, exakt. Just den där skarven kvällen, alltså efteråt när man kommer hem från en skolavslutning på sommaren, det är en väldigt, väldigt märklig tid. Jag har lärt mig med åren att jag måste liksom inte boka in saker, jag måste hålla den perioden fri. Det är den enda chansen jag har för att liksom få landa i det och få utvärdera det. För direkt nästa dag så är man, som du säger, man är igång med utvärderingar och systematiskt kvalitetsarbete och så.
Mm.
Och det finns någonting sjukt oskönt i det egentligen. Att det, man bara kommer dit och så glömmer det. Samtidigt, det finns också någonting fint i, när man kommer tillbaka till skolan dagen efter en skolavslutning. Och liksom det är lugnt, det är tyst för första gången på länge. Liksom så.
Mm.
Även om det är lite fritidsverksamhet och så är det en helt annan grej. Och det känns som att det inte är riktigt samma verksamhet. Jag släpper ju elever som går vidare också. Och det känns som att liksom det är tomt.
Mm.
Alltså så, på ett sätt som också, det är en tomhet som lämnar plats för någonting annat. Mm. Alltså, nu när vi spelar in det så har det gått 2 dagar sedan vi hade skolavslutning. Så jag har varit och jobbat 2 dagar med mina kollegor. Man sitter från 8 till 4 och jobbar och liksom så. Mm. Vi har haft ganska mycket tid själva. Vi har suttit lite med systematiskt kvalitetsarbete och liksom, mm. vi har suttit med resultatutvärderingar och liksom kollat på statistik och måluppfyllelse och bedömnings och allt så. Men liksom, vi har också haft ganska mycket egen tid. Och det har varit intressant i det, för att liksom, det vi har fått gjort de senaste 2 dagarna i att planera nytt eller utvärdera saker eller prata ihop oss om saker, det är ju mer, på något plan så är det mer effektivt. Eller så är det mer nytt. Det är inte effektivt, jag inte prata om. Ja, det är inte mer nytt. Men vi har genererat mer på något sätt så, mm. än vad vi har gjort på ett halvår. Alltså så.
Ja. Jo, men samtidigt så är det ju bra att gå igenom vad var det vi gjorde. Så att man inte gör det, mm. du vet, det första man, när man kommer tillbaka. Vad var
nej,
det
nej, jag skulle absolut inte vilja ha det som man bara säger låste och gick hem. Och så liksom ses man in i augusti. Så.
Nej. Nej, för det blir ju inte heller bra. Och samtidigt som man liksom kan inte vara det här tyckte vi liksom fungerade. Det här behöver jag lära mig. Jag behöver lära mig satsschema. Jag tycker grammatikundervisning, det är sånt där roligt. Liksom, men det konstaterar jag ju väldigt tydligt att den behöver jag kompetensförstärka mig i. Så, alltså det moderna sättet att lära ut grammatik och så. Och det är ju liksom en sån här... det är ju fint, men samtidigt så tänker jag ju liksom... på att min lille pojk som slutade 1:an nu, han kom hem och så sa han, går jag i 2:an nu då? Det var det första han sa när vi gick hem från skolavslutningen. För han vill ju bara hela tiden framåt. Och de, även om de har slutat och det är liksom skönt med sommarlov och hit och dit, så börjar han gärna tänka, ja, nu går jag i 2:an och då kommer det liksom finnas massor som är yngre än mig.
Ja, men sådana är mina elever också. Absolut. Ja. Alltså och det är också en grej som jag kommer fram till, att det är så jag måste bemöta dem också.
Ja.
Alltså direkt när man pratar om det så. Sista veckan började vi prata om så här blivande 4 och blivande 5 och sen när man ses liksom i nya konstellationer och så. Men också absolut, det måste man göra. För det finns inget sätt att hålla. Nej, du går fortfarande i 5 och du börjar 6. Nej, det skulle man väl kunna göra. Det funkar inte.
Nej, men jag ska bara säga för att det som är fint med honom då var ju att jag fick ju, för att de här nya bedömningsstöden som har fått i årskurs 1, och nu ska han fick ju det nog. Jag måste säga att jag är så imponerad av, för att de har ju liksom, han har ju haft lite svårt att lära sig att läsa den här 7-åringen. Och de har ju liksom kämpat och han har fått massor med extra stöd och massor med professionell hjälp och de har hållit på och grejat med honom. Och så fick vi då det här mejlet för någon vecka sedan. För de har ju också på sig mer. Och det, apropå det här med, det gör ju, men jag har inte upplevt det så tydligt med mina andra barn eftersom de kanske har runnit igenom de här stöden eller vad man ska säga. Men han fick tillbaka det, att nu hade han klarat liksom miniminivån på det här. Och det var så professionellt skrivet så man blev glad, för då inser man att ja, de summerar också varje, hans lärare summerar också varje unge och tänker att ja, nej, men han är redo att gå upp i år 2 och han kommer att behöva stärkas här och här och här. Och det var något fint i att vara förälder och få det där mejlet, tänker jag. Och att vi kanske borde skriva mer sånt, tydligare sånt.
Ja, för att det blir en del av, det blir ett erkännande att de ser ditt barn så. Det är väl det som är någonstans i det.
Ja, och att nu klarar han det. Fast vi alltså, och jag tror inte alla fick ett sånt mejl. Men det var en väldigt... jag blev väldigt glad för det där mejlet.
Just det. Det är klart det. Ja, det finns en poäng i det. Att man liksom behöver förmedla sånt tidigare. Man behöver kommunicera summeringarna som man har någonstans.
Ja.
Alltså allt typ går inte under tid att kommunicera på dem. Men liksom, det finns en poäng ändå att liksom...
Ja. Här är vi. Här
kan... Vilket kräver mer dokumentation, vilket kräver mer bedömning, vilket kräver mer pappersarbete. Allt det där som lärare egentligen inte riktigt gillar.
Nej.
Men det finns ett värde av det. Om man inte bara lägger det i någon byrålåda någonstans, utan om det blir en grej som också kommer någon till gang genom att för exempel kommunicera det.
Ja, men jag tyckte det var lite fint.
Ja.
Även om jag naturligtvis ska vi inte ha för mycket sånt arbete. Men det finns någonting fint i det här att vi blir medvetna om och sätter punkt och har de här mätstationerna.
Ja. Och det är faktiskt en grej att man behöver inte hålla på att mäta mer och mer och mer för att få ut mer sånt. Utan det handlar snarare om att liksom kommunicera mer sånt man ser.
Ja, och skriva och liksom bara ha koll på det.
Tänk om man hade en arbetssituation, en arbetstid där man liksom varje gång man ser elever klara något nytt här i tid och möjlighet att förmedla det till deras föräldrar.
Ja, eller bara förmedla det till sig själv, höll jag på att säga.
Liksom. Nej, men tänk om man hade möjlighet att skriva de mejlen som du sa. Nu ser jag att han klarar det här. Oavsett vad det är för något. Man vill inte ha det varje dag. Men liksom, om man hade möjlighet att regelbundet kunna ha en dialog om det. Det är ju intentionen.
Det är jättesvårt att relatera till det. Mina är ju liksom, jag ser ju sällan föräldrar på det sättet.
Men intentionen är ju fortfarande sån.
Ja.
Men liksom med skolsystemet någonstans. Mm. Men det är inte där man hamnar någonstans. Och det är så konstigt. Alltså när jag började jobba som lärare så hade vi, jobbade jag med liksom, här, i förskoleklass. Då jobbade jag liksom med fritids. Jag jobbade med liksom en daglig kontakt med föräldrar. Mm. Dels var yrket så mycket komplexare men också så mycket intressantare. Och det var så mycket lättare att samarbeta runt eleven. Mm. Sen jag började jobba bara med mellanstadiet. Och liksom den 95% av de kontakter man har är via mail. Mm. Eller liksom telefon. Så liksom... Ja, det är så mycket mer komplicerat och det är så mycket svårt att få ut någonting bra av det. Och det är ju naturligtvis inte lättare ju heller de blir liksom. Så det finns något i det. Nu glider vi bort från ämnet.
Ja, men jag skulle kunna ta tillbaka det där. För att jag tänker att om vi tänker på podden nu och 2,5 år. Som jag önskar att vi faktiskt kunde göra oftare. För när vi ser då och läser de första avsnitten på podden. Att digitaliseringen och vi pratar om. Vi hade pratat om vad vi hade sett på Bettmässan. Och vi pratade lite om samma saker. Och det känns liksom som... Oj, vad saker har hänt i skolvärlden. Det har hänt massor. Vi har fått massor med nya reformer. Liksom massor med nya saker som har hänt. Och vi har liksom allt vad det nu är som har hänt. Och det som jag kan tycka är så spännande är ju att så gör vi ju sällan i skolans värld. Att vi faktiskt tittar längre perspektiv än just terminsvis eller läsårsvis.
Just det.
Vi går inte in. Vad gjorde vi för 5? För börjar man titta hur när vi implementerade 2011 nya läroplanen från hur vi undervisar idag. Alltså när går vi tillbaka och tittar på hur har jag utvecklats här nu då? I större, längre sjok. För att då skulle man ju fan få lite råg i ryggen och tycka gud vad vi har jobbat. Vad bra det är. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Vi får ganska bra verktyg för resultatanalys och så från vår förvaltning. Liksom så, som är också med historisk data. Så. Så vi satt senast idag och kollade på måluppfyllelse i svenska och matematik bland annat. Men även i andra ämnen. Då har man historisk data som man kan jämföra med tillbaka till 2011-2012 och liksom framåt.
Men det är ju mer
intressant att se. Ja. Ja, men det är ett intressant sätt, för det blir också så här... Jaha, vad var det vi gjorde här? Vad var det som hände här? Nu ser vi konsekvenserna av det där. Just det, de eleverna som presterar så. Hur gick det för dem sen? Ja, men de är här nu. Vi hade någon dipp 2013 i mål. Det fyller sig i något ämne, jag kommer inte ihåg vilket. De eleverna går nu här. Då kan min chef liksom gå in och säga, ja men just det, nu ser det betyg just nu. Det går så här bra för dem just då. Ja, vad skönt. Då har vi sen vänner se att liksom vi har i det långa loppet inte lämnat några allt för stora skador. Eller liksom tvärtom att det går bra. Och så. Sådana, absolut. Det finns en poäng i att göra det. Och man behöver också koppla det tillbaka till liksom alla mjuka värden som man har haft då. Då året testade vi det här, eller då organiserade vi så här, eller då fokuserade vi på den här grejen, vad det är för resultat nu. Problemet tror jag är att man börjar få så pass stor omsättning av lärare att det är svårt att ha det institutionella minnet kvar. För det kräver att man har lärare som har jobbat på samma ställe länge.
Eller att man då skrivit ner eller hur man... Men det är ju sant.
Nej, men även om man skriver ner det. Även om det finns dokumenterat någonstans. Ingen som tar fram det och ärver det på det sättet. Man gör inte det. Vi hittade bilder. Alltså det också så här, för jag jobbar på en skola som är lika gammal som den är. Vi hittade bilder från 70-talet. Så svartvita bilder som någon har tagit och dokumenterat någonstans. Det är ju jätteintressant att bara kolla på dem och se vad det var fanns för verksamhet. Och börja jämföra. Aha, husen var där och så där och så. Menar, förra året hittade vi bilder från 1890-talet på samma sätt. Det är jätteintressant att bara få den jämförelsen. Det är också ett institutionellt minne som försvinner. Det finns inte så mycket så här, vad organiserar vi då? Och hittar från eleverna sen. Vem bryr sig? De är döda sen länge. Men liksom, vad sorgligt. Men det är sant. Men liksom, det finns ändå en poäng. Så här, genom facket fick jag höra en statistik om att liksom, generellt sett i Sverige, jag vet inte om det stämmer. Men jag kommer inte riktigt exakt ihåg det. Men det var något i stil med att liksom, generellt sett i Sverige så är det så att en elev som börjar i för exempel förskolan kommer att byta ut liksom hela sin lärarkår ett visst antal gånger innan man tar studenten. Så. Och då är det, liksom, det är klart att det finns individuella personer som är kvar. Men i genomsnitt, om man tänker på många som har bytt så kan det vara så här, det är 150% omställningsnivå. Så det är liksom ingen som kommer ihåg hur det var. Om du kommer tillbaka och säger så här, när jag gick på den här skolan, då var det så, då finns det inte så himla många som är kvar som minns det eller som har de aspekten eller som har de liksom perspektiven i genomsnitt. Sen finns det skolor där man rör sig mycket mer, för skolor där man rör sig mycket mindre. Det finns inte någon som har jobbat 100 år på samma ställe. Men liksom, vi börjar få så stor omsättning bland lärare att det institutionella minnet och liksom det som finns kvar i skolan börjar försvinna. Och det kanske inte gör något, det kanske är så att det följer med mig och det kanske är okej. Men det känns ju som att det finns någonting i skolans tradition av att vara ganska seg och ganska så här, inte superrörlig, som ändå har ett värde.
Ja, och det kan jag ju tycka. Jag kände just när du sa det här att man kunde gå tillbaka. Vi har ju ett helskotta, för vi kan ju inte, vi har ju bara när de kommer till oss så är de ofta blanka papper när de kommer till gymnasiet, för det finns ingen överkoppling och det finns ingen och vi kan inte gå tillbaka ofta och se vad de, det går ju, men vi har inte något sånt levererat material. Och jag kände mig lite avundsjuk, för man skulle ju gärna vilja veta vad de hade för ingångsvärden när de kom till oss och vad de
men som sagt, de lämnar dem vidare. Jag jobbar på en FT5-skola som ligger fysiskt ganska nära, men på alla andra sätt ganska långt bort från vår lokala 69-skola. Bara för att liksom, det är olika, men det man jobbar på där man står och liksom, man bara gräver på, så bara hinner man aldrig liksom, så. Vi har inte så nära samarbeten, bara för att det är så. Och liksom, det blir ju någonstans att man får inte heller någon jättetydlig verksamhet. Alltså, man får inte en supertydlig återkoppling. Man skulle alltid vilja att det var lite bättre. På samma sätt som att liksom, du vill ha bättre återkoppling på de som har haft dem förut. Så. Jag tror att alla där egentligen vill.
Ja, och jag, samtidigt man säger, tänker på det här med när du pratar om sega processer, att skolan har varit seg och att det fanns ett värde i det. Och att vi är liksom på väg därifrån. Kanske är det någonting att suga på genom den här...
Det är något att fundera på faktiskt i sommar. Och så får man komma tillbaka till det sen. Om man jämför med liksom så här, den lilla byn där det fanns liksom en lågstadieskola, eller en skola för yngre barn och en skola för äldre barn, och man vet precis vem som jobbar där, och liksom, det kan vara en person som du kan ändå höra av dig till om det är något särskilt, kontra liksom att inte höra det så.
Ja, men jag funderar nämligen på, för att eftersom allting annat går så jäkla fort, kanske vi har ännu större behov av att det är segt i skolan. Det var bara en tanke som slog mig.
På vissa sätt, ja, det tror jag.
Ja.
Du, Karin, avsnitt nummer 100 börjar lida mot sitt slut.
Och vi är också sega, för vi har samma format som vi har haft i 2,5 år. Och vi kommer att sitta kvar här, inte här just.
Så kommer att inte ha någon systematisk kvalitetsutveckling. Det är exakt tvärtom. Vi har redan utvecklat färdigt, så nu bara kör vi i 45 år till. Kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss idag och tidigare. Ha en fin sommar, och så ses vi i augusti. Ha det gott!
Ha det gott!
Jag heter Bruno. Nu ska jag prata om det som jag har gjort i skolan i ettan. För jag har slutat i ettan nu. Och nu ska jag sommarlov. Och nu ska jag berätta. Det brodaste jag har gjort är att göra matte. Och spela king. Och gå upp till skogen. Och lära sig att läsa bättre. Och efter ett långt sommarlov kommer jag börja i tvåan. Och då hoppas att jag kommer lära mig mer bort matte. Och så hoppas att jag kommer bli mycket bättre på att läsa. Och skriva mycket mer med skrivstil. Jag tänkte att jag skulle få snälla fröknar. Men jag får ju samma fröknar. Så det spelar ju faktiskt ingen roll. Så det går vi bort från. Men jag hoppas att jag blir bättre på NO. Och SO. Och sen många olika utflykter. Och så puss och kram och hej då. Det här är Skolsverige. Stop.